Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Lite words of wisdom innan vi rullar igång avsnittet då. En tävling på Patreon. Monolith heter festen. 20 april i Stockholm går den av stapeln. Headlines av Oling.
Kul.
Som vi måste ta hit någon gång och prata med.
Visst.
Du kan vinna biljetter på Patreon och man måste tävla senast 14 april.
Skynda, fynda.
Ja, och sen har vi annonsat nu Källaren. Just som det. Går av stapeln 17 maj. Det är vårt klubbhäng för Patrons.
Ja, jävligt kul.
Vi bjussar på allt och det är open decks typ och liksom bra häng.
Ta med en sticka, spela några låtar, kom och häng, snacka musik och allt möjligt. Jävligt kul. Men man måste bli Patreon.
Ja, precis. Och mer info om allt detta finns då på patreon.com/dansmusikpodden.
Yeah!
Ja, men välkomna till Dansmusikpodden.
Ja.
Ska ni vara.
Tack.
Johannes Wikström, a.k.a. Your Highness.
Ja.
Tja.
Tja.
Jag antar att du har hört den här skrönan med Johannes Brost och Your Highness och så vidare.
Nej,
det är bekant.
Men John Malkovich är det vissa som säger att jag ser ut som. Okay,
nej, alltså nu när du säger det, ja.
Jag menar inte att du ser ut som Johannes Brost.
Nej, nej.
Jag ska utveckla.
Men, jag är nyfiken.
Men min kompis Christian Hillborg från Södra Latin, han brukade imitera Johannes Brost ganska bra.
Okej. Okay.
Ja. Jag vill inte göra en dålig imitation.
Så. Nej, för fan. Ja. Nej, men det var så här. Johannes Brost var ju kompis med typ Mick Jagger och Rolling Stones gänget. Ja, ja. Och det sägs att det var ett misstag där Johannes Brost blev introducerad för dem. Och så hörde de fel. Så istället för Johannes hörde de Your Highness.
Ja.
Så de trodde han var kunglig och därför...
Därför de blev kompisar.
Ja, exakt. Så lyder skrönan.
Ja, men så där är min skrön också. Aha. På mellanstadiet tror jag, engelskan, så bara... Det låter som Johannes, det låter som Your Highness. Och så låg det där kvar i minnet. Och sen så... Ja, så hade jag har ju jobbat i olika duos eller kollektiv. Mm. Och sen så när jag skulle ha ett eget ID-namn, jag bara, Så bara, Your Highness, det är ganska... Så var det en kompis, hon bara, Your Highness, har du tänkt på det? Jag bara, där sa du det, och då kopplade jag det till min mellanstadietid. Så då, och därefter blev det så. Man kan ju alltid säga att det är en wordplay. Mm. Och sen så... Så fortsätter man bara på Your Highness.
Ja.
Det är vissa som tycker det är kul.
Jag älskar ordlekar.
Ja.
Ja. Mm. Har du en favorit?
vi kan ha ett helt avsnitt bara om ordlekar.
Ja, det kan vi göra någon annan gång.
Någon annan gång.
Exakt. För Göteborgs redaktionen kanske.
Ja, exakt. Våra utsända Göteborg.
Älskar Göteborgs skämt.
Ja, det är roligt. I lagom mängd.
Du kan dra dem nu under liksom så här pappaskämts parollen.
Ska jag dra en? Ska jag dra min favorit?
Ja, vill du det?
Hur många mål gjorde Tyskland på Brasilien i, vad blir det, förra VM?
Ingen aning.
Görmeni!
Ja, den var rolig.
Okay. Ja, var kul.
Var det du hade att säga? Den var rolig.
Ja, men den var jätterolig.
Den är ju svinbra.
Vi skattar inombords.
Ja, jag har en till.
Okej, okay. Vill du spara den eller tar den direkt?
Nej, jag tar den direkt, okay. När vi ändå håller på.
Ja, visst.
Vilken fågel är den blötaste fågeln?
Någonting med börd. Nederbörd.
Bra! Oh,
den
bra. Nederbörden!
Just det. Jag har en liknande. Okay,
Välkomna
till Dansmusikpodden.
Jag har faktiskt gjort en egen Göteborgsvits som jag har testat på göteborgare.
Mm.
Alltså, eller det är Ska jag dra den då? Ja, det var två sillar som var ute och simmade. Så simmade de över en farled. Och så blev den ena överkörd av ett fraktfartyg. Så sa den andra, kom nu gubbröra, så simmar vi vidare.
Mm. Ja, okay.
Dialekten var väl... Alltså, det var inte min bästa...
Nej, det var du.
Göteborg har varit en stor teknostad på 90-talet. Eller trans och techno och sådär.
Vi tappade precis alla lyssnare i Göteborg.
Nej, ja, det fick de ju
kräva. Nej, men de hade ju de här hangarerna där de hade fest. Samuel Session spelade väl där nere också.
Robert Lehner.
Robert Lehner, ja, just det. Det måste man ju... Mm. Robert Lehner framförallt.
Både Samuel och Robert tycker jag ska gästa oss någon gång.
Ja, det borde de verkligen.
Precis.
Det är på våran to-do-lista.
Ja, den är lång alltså.
Den är jävligt lång.
Yes. Nej, men Göteborg är ju bra. Man har haft mycket bra grejer.
Visst.
Exakt. Ja, men vi vill ju köra en liten tour. Bocka av några, beta av några göteborgare.
Ja. Ja, vi vill ju göra en liten turné där vi åker.
Med en van.
Typ. Ja, men typ.
En van och ett knivbord. Och radions Jannelek. En sån här OB-buss.
Låter
som ni fyller med alkohol.
Låter som en dröm, men det kommer förmodligen vara in och ut, bo på hotell, göra massa, spela in massa avsnitt med massa folk, kanske festa lite och sen åka hem.
Torsk på Tallinn-buss. Lasse Kongo som
chaufför. Ja, det hade varit något.
Ja, det hade varit något. All right, apropå du sa 90-talet, så jag bara hakar på den. För jag visste inte, men jag lärde mig inför det här samtalet, eller när jag läste på, att du hade en label som heter Maracas.
Ja, det stämmer bra.
99 till 0-2004.
Så ja, det stämmer.
Fan, det känner jag igen.
Ja, det var inte industri-techno-label. Jag kommer ihåg när vi... Jag gick Adolf Fredrik och det gjorde Joel Mull också. Sen gick jag Södra Latina och det gjorde Joel Mull också. Och Adam Beyer och dem. Så de gick runt i korridorerna. Och sådär. Och så gick man på lite raves på Högdalstoppen och sånt. Men jag kommer ihåg det där. Vi gjorde ju ganska minimalistisk techno. Alltså industriell loop i techno. Jag kommer ihåg det där. Gick med det där till Joel Mull någon gång så här. Han bara... Ja, ska ni arra upp det eller? Jag bara, nej, det ska vara så här. Men det följer väldigt god jord i Birmingham. Surgeon och Regis och de där killarna gillade det där. Och det fanns en label som heter Utility Plastics. Jag tror det är någon av de där Birmingham-snubbarna. Och han rippade faktiskt en av låtarna. Han hade ju som koncept att sno grejer. Han snodde från alla möjliga artister. Jag gav promos till honom nere på Tresor. När det var User, Utility Plastics. Måste det ha varit då. Och så Female som spelade alla på, som släppte på Downwards. Och då, så att vi kände att vi fick bra gensvar där.
Mm.
Men då, det var ganska kompromisslöst den även.
Just det. Ja, vi lyssnade lite innan du kom hit här. Det lät inte så minimal i mina öron.
Men nej, inte idag längre, för nu är det ju så här hi-fi, alltid hi-fi minimal, liksom. Alltid in the box. Vi hade ju, man kan säga, en sampler, en EMU E64 kostade 28 000 spänn. Och jag kommer ihåg, en av låtarna vrider vi på det där filtret, liksom. Ja, det är något, vi vrider på ratten, det är ungefär det som händer med den samplern. Eller vi hade väl pitchat ner den också, så... Det blev ett annat sound om man jobbar med hårdvara hur som helst.
Ja, jag tänker att vi kommer dyka ner i liksom studio nörderi träsket.
Det är ju alltid kul.
Exakt. Ja. Men visst var det då släppte du var det Liberg och Wikström.
Ja, just det. Liberg och Wikström som sedermera släppte på släppte under namnet Arke. Och då släppte han med Grovskopa som numera heter Rivet.
Just det.
Det är också techno.
Ja jävlar. Ja, men det klingar...
Så de släppte ju på Maracas. Ja, vi släppte de tre första. Sen släppte de. Så släppte Gohiyama. Väldigt duktig japansk artist. Och sen Thomas Rantanen, en finsk artist.
Coolt. Ja, Grovskopa minns jag liksom från den tiden.
Ja, han släppte ganska mycket då också. Själv sen.
Ja. Ja, det var tidigare. Vad hade du för koppling till den musiken då?
Alltså jag känner inte igen så många av dem. Han är finska killen känner jag igen.
Mm.
Vilket år snackar vi nu?
Det var nog 2004.
Mm, då hade jag nog lämnat techno-spåret.
Det var ju distributörer som gick i konken där.
Då?
Ja, typ slutet 99-2000. Ja. Så då var det ett litet break där. Sen 2004 så... Då hade minimal som begrepp och musikstil tagit över.
Visst.
Och då var jag så här, det här är inte den techno som jag gillar. Det är som tech house, fast det är lite mer techno. Mm. Och då tänkte jag så här, den technon som jag känner, den kommer aldrig komma tillbaks. Det gjorde den ju sen.
Det kommer alltid tillbaks.
Jag vet. Det kommer alltid tillbaks. Men just då så kände jag bara, nej, jag tycker inte jag är kul längre.
Fast minimal var intressant när det liksom slog, för det var verkligen så här.
Det var när Ableton Live kom. Ja, och folk bara prrr.
Exakt. Men också så här, det var verkligen en vattendelare, för vissa bara hoppar på det och bara älskar det, och alla spelade det, och sen var det de så här väldigt många andra som var bara så här, alltså det här, typ mycket technofolk bara, alltså vad fan. Jag fattar ju det.
Jag fattar det också. Och på ett sätt, jag har ju fångat upp massa människor som kanske var househeads, och sen har de börjat upp. Eller det, sen, nu har det utvecklats tillbaks. Alltså teknoträdet har växt, så att det är ju helt galet. Verkligen. Men jag kommer ihåg, första gången jag var på Berghain, nyårsafton 2005, då tänkte jag, men James Ruskin är ju bra liksom. Är en av mina favoritproducenter. Och så kom jag in och så bara, okej, nu händer det. Och så bara, nej, han har liksom också lagt ett jäkla minimal set liksom.
Dicke, 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 dicke,
ja, verkligen såhär, dicke. Jag bara, nej, nej, inte grain delay, nej. Dicke, 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 dov, dov, dov. Nej, det var hemskt.
Minimal. Men har den kommit till, minimal, nej, det har inte gått tillräckligt länge. Eller fan, det har gått 20 år snart, den borde ju komma tillbaka.
Alltså, om man säger så här, Rob Hood, Internal Empire, när kom den? Var det 93? Minus, den låten Minus, det är ju liksom minimalismens urmoder liksom. Eller den låten, det är albumet. Är liksom, för mig är det, och kanske Philip Tracks då, allt det där kommer ju början av. Och sen så får man väl ändå säga att nu är väl minimal en minimal liksom. Och nu kan jag uppskatta det. Eller när jag har varit på raves, sån här dagsfester liksom, man bara, ja, men det här är ju rätt. Och det har blivit det var ju så att det var så mycket loopar, och det lät ganska kackigt så här, på första Ableton. Det lät väldigt så här, hårt. Och sen så har ljudkvaliteten bara blivit så mycket bättre, och alla plugins har blivit så mycket bättre. Så det principen, minimalprincipen är väl bra liksom. Och sen har den bara utvecklats.
Mm. Men Maracca, det känns som man skulle kunna liksom, i dagens snabba teknoklimat, skulle ju liksom dina och era grejer kunna, det kanske de redan har, men de skulle kunna få liv.
Ja, jag vet att Abdul Rashim lyssnade på det där, eller plockade upp det hos Mika Snickars, så han har sagt att han tyckte mycket om de grejerna när han började göra musik, så det vet jag. Men nu tycker jag att nu är ju liksom, från att det har varit parallella körfält på en motorväg, så har det blivit liksom ett så här, det är bara ett stort, ja, det är som all kommunikation som går runt jorden, ungefär så mycket musik finns det. Det är som ett intranät för, det är nästan, det är, så att jag tänker att den musik som är bra och kommer förhoppningsvis fram, jag tänker inte så mycket på det nu. Jag gjorde några teknogrejer sen på andra lablar, bland annat Underbroom Recordings, som var mer så här Stereck-inspirerad, och sen på Cocktail d'Amour, som var mer hårdare acid-aktig, och sen på Prins Thomas label Rätt i flätta, och det var också mer så här SO101, 303 acid-aktigt, liksom basigt och på det sättet. Så, men nu så, man har olika perioder. Nu tycker jag det är roligare att kanske remixa. Nu kanske jag drar åt det här att du behöver ha lite ackord och lite melodier, för annars tycker jag inte det är så roligt att göra det. Men det där går i det där går i cykler för mig.
Ja, jag tänkte fråga. Det gör det för de flesta. Ja. Eller för mig gör det verkligen det. Att ja. Det går så här, nu är jag helt inne på en grej. Men sen typ om 3 år så kommer jag vara helt inne på något annat. Ja. Och så är det ju. Det är därför det är svårt att så här, hålla sig till en
grej. Ja, jag har grej. Också svårt för det.
Det är skitsvårt.
Men jag tror att de som skär igenom, de håller sig till en grej.
Exakt.
Men då, bara, det här är mitt varumärke. Men precis. För mig blir det ju extremt, det är väldigt tråkigt då. Jag skulle trötta på att göra musik då, om det var så.
Jag med. Men det är, jag har sagt det kanske 1 miljard gånger. Att så här, jag avundas de som verkligen kör sin grej och bara kör det hela vägen ut. Och bara, du vet.
Ja, det är ett dansband. Ja. Nu kör vi.
Ja, exakt.
Nu jävlar.
Men då, alltså, okej. Var, jag vet inte hur gärna eller ogärna du vill prata genrer liksom.
Jo, jag kan prata genrer.
Ja, men var, det vi också. Var liksom, var, ja, hur ser ditt spektra ut idag då, typ genremässigt liksom?
Du menar vad jag gör, vad jag pratar
ja,
för?
Precis. Ja, precis.
Jag kan väl säga då, nu senast har jag gjort remixer på Global Business och Ari Bold. Och nu jobbar jag med en artist som heter Min Stora Sorg. Det är en svensk artist. Hon är, man får säga att hon är pop eller liksom men med dragning åt 4/4 liksom mer rak takt och så. De grejerna de drar mot kanske mot Italo, de drar mot tidig Latino house. All right. Alltså så här 82. Lite däremellan. Mm. Sen ska jag remixa några som heter Stevens Shore. Och de låter som Stone Roses eller Charlatans.
Okay.
Och då blir det kanske en dubbigare. Det kanske blir... Där är mycket gitarr och sånt. Och då blir det... Då kommer det nog vara... Jag har ju remixat Ulf Lundell till exempel. Och gjort en... Ja, men jag och min kompis Elias i Ultra City, vi remixar Jens Lekman som också är en pop. Vi har gjort en del sådana grejer och vi tycker det är intressant. Och då blir det... Då blir det mer som en sån här discodubb, eller det kanske blir lite hårdare. Alltså, hur man definierar, det kommer väl bli 4/4 eller så rak takt ungefär. Men inte stompigt på det sättet. Men,
nej.
Så att jag skulle vilja säga att jag drar åt så här kanske lite breakbeat, left field, piano. Jag gillar piano, housepianon och sånt, men det är... Och mycket snygga pads och sådana grejer. Ja. Mm. Om det röster så gillar jag att dubba ut dem och allt möjligt. Det. Mm. Så att mitt spektrum är väldigt brett där, skulle jag säga. Eller det blir en form. Men man skulle säga att den ligger inom house, breakbeat och liksom old school 90-tal. Ja, flörta med det. Och flörta med Italo discon och sådana där. Mm. Vilket med en stark basgång. Mm. Vilket med att det... Så här, lyxigt producerats, men att det känns att det är 80-tal, som man tänker ett gammalt Lexicon reverb eller så här, en gated snare, fast den får inte låta lika mycket som Phil Collins, men det är ändå den där crispen på det liksom.
Eller lyxigt, precis. Jag är inte producent själv, men jag tycker verkligen det känns det du gör som lyxigt producerat. Jag sa det till dig innan också och jag använde ett annat ord då kanske. Men
jag tror att du sa lyxigt.
Jag var inne på crisp och liksom olika...
Och det sa du, det låter jävligt crisp. Vi var inne och lyssnade. Det låter ju jävligt nice.
Ja, tack. Ja, men det finns en så här 80, eller jag tror att det är mer så här Depeche Mode eller 80-talsgrejer. De har ju ofta en, de liksom, det är ingen hård kagge, men det är, men man, det låter jävligt fett liksom.
Och stort.
Ja, och stort. Mm. Utan att det låter överstyrt. Alltså om man drar på någon så här super stereofilter på allting, då blir det ju överstyrt, eller man trycker sönder med en maximizer, utan det är flera diskreta steg. Så, men där ska basen vara, där ska lite reverb på det, lite flanger på det. Alltså panorera grejerna. Och sen så här, om man gillar två olika saker, ja men låt den där spela där och så, sen får det andra instrumentet spela sitt solo lite senare och så knyter man ihop det och så. Så ja. Det tycker jag.
Precis. Eurotroit är det senaste albumet.
Ja, det får man väl ändå säga. Eurotroit, ja. Ja, men det är faktiskt... Det hade jag glömt. Eller, glömt. Men jag tänkte inte på det nu när vi snackade.
Visst var det 2022? Så det var inte så länge sedan. Då.
Nej, precis. det stämmer. Men Efter det har det varit remixer.
Ja, precis. Men det, då var jag ändå... Där fanns det ett tema, typ. Ja. Tolkar jag det som.
Ja. Det var apropå det vi snackade om tidigare, det där med att jag hade tröttnat på teknon. Sen hade jag inte gjort det. Eller vi startade Rollerboys och Rollerboys Recordings också. Måns Eriksson, min kompis, och jag. Mm. Började som en klubb, men sen drog vi igång igen ett skivbolag. Elias Ram, Ram var också med, hjälpte till med artistkontakt, bland annat med vår huvudartist Bogdan Irkuk, som inte är från Bulgarien, men som vi lurade folk att tro.
Okay.
De ringde faktiskt från bulgarisk. Det finns tydligen någon tv-kanal som heter Mad TV.
Okay.
Så det var en kille som ringde upp mig. Han bara, hello, this is Brano from Mad TV. Maybe you know about me. Jag bara, well, I don't know. We're really big in Greece and Bulgaria. This Bogdan Irkuk, is he Bulgarian? We're so proud of him. Jag bara, yeah, of course. He's got Bulgarian ancestry. He lives in Sweden, so he's not in Bulgaria that often. So. Och då hade han gjort, det är roligt att han, Bogdan Irkuk, han jobbar som animatör och sådana saker, animerar olika grejer. Så han hade gjort en egen video som levde sitt eget liv sen. Jag tror han till och med var med på någon sån här Warp. De hade någon sån här film. Ja, de hade någon grej där de reste runt och så visade de lite musikfilmer som de tyckte var bra. Och den var med på den där. Och då upptäckte folk det där. Och därför tänkte de så här, då skickar vi ner den till de för de ville spela den där. Men var var jag någonstans? Tillbaks till teknon. Jo, när vi hade hållit på med diskon ett tag, elektroniska diskon, jag och Elias då i Ultra City som släppte på Rollerboys Recordings, då kände jag så här lite att nej, men jag tycker nog om att göra techno. Och det är skönt att jobba själv också. Så då hade jag en period där jag gjorde väldigt mycket techno. Och det får man väl säga var väl ganska inspirerat av Rob Hood, Sterak och någon låt. Jag har försökt låta som Acid Eiffel. Jag tycker den låt kommer, eller det är inspirerad, 303 är inspirerad av det kan man säga. Men klart att jag inte plankar den låten, men där var, och då var det liksom det var en tid när jag bara gjorde de där låtarna. Och sen tyckte jag att det var, så kändes det, det här, nu känns inte det här så modernt. Och sen så började det kännas modernt igen. Och då tänkte jag, nu samlar jag ihop de här och så ger jag ut dem som en EP. Så tog jag har tagit bort, det finns massa andra låtar som inte är med, som jag inte tycker platsar.
Right. Ja, fina grejer tycker jag.
Ja, tack.
Men släpptes på kassett, gjorde den också?
Ja, eller? Det släpptes på kassett.
Just det.
För min första, jag har ju en label som heter ISS Audio, som är för mina egna grejer. Första släppet var på vinyl. Och det var en remix av Ram och Daniel Araya. Den låten...
Sparta, är den?
Ja, nej. Sparta heter den. Ja. Men det är Monochromatic som spelades mest. Jag vet, Paramida... som har Love on the Rocks, den även hon, kompis, hon tyckte den var asgrym. Hon spelade den igen på Panorama Bar Sound det året, och Tim Sweeney hade mer än Beats in Space, hade mer på sin Track of the Year, hans favoritlåt. Så den där, den flög rätt mycket.
Lite breakbeatig eller?
Ja, precis. Och det var lite innan, jag gjorde den där för att spela live under bron. Så Nadja Chatti bara, vill du komma och spela live? Ja, visst. Jag tror det var 2012. Så bara, jag måste ha en. Då körde jag Octatrack och så körde jag S101 och 303 och sådana grejer. 707 och lite sånt. Jag bara, men jag måste ju ha en breakbeat piano house låt. Så gjorde jag den. Och sen så låg den, ja, så låg den där. Och sen så tänkte jag, ja men nu är det dags att ge ut någonting själv. Och efter det så kom Eurotroit, och sen kom Selected Electroacoustic Works.
Just det.
Och det är ju mina pretentiösa konstmusikprojekt som jag samlade. Just det. Om man känner till namnet så är det alluderade till Selected Ambient Works.
Mm, just det.
Men jag har lånat konceptet.
Just det. Ja, fan. Det, jag älskar att du namedroppar så många spår som man vill ta sig in på. Vi kommer återkomma till en annan grej. Det är skitkul. Ja. Genre, liksom bredden som du nämnde förut. Är det liksom, ser du det som en styrka eller har det känts jobbigt? Eller liksom?
Nej, jag ser det som en styrka. Alltså, om man bor i Sverige så finns det en begränsning på hur mycket man kan spela om man inte, som sagt, vill köra en grej. Och då tycker jag att då är det en styrka. Alltså om man behärskar de olika stilarna. Om man blandar ihop dem och det blir bara mishmash av alltihop. Ja, då är det ju, inget bra. Mm. Sen är det förstås så. Folk bara, ja, men du spelar ju disco. Men du spelar ju techno där på Technobastion. Ja, det var ju bra. Eller så här, vad gör du?
Just
ja.
Det.
Ja, ja.
Jag tror inte att du nämnde disco förut när du liksom var inne på din genrebredd. Men
det
är en del av det också.
Discon hänger ihop och det är ju en bredare. Mm. Jag snackar med DJ Harvey om det där. Disco innefattar ju liksom allt egentligen. Mm. Alltså så här, tycker jag, allt från dub disco till power disco, high energy, den stora stroke disco, filler disco, allt till så här jätteskumma, bara så här konga grejer. Magnificent Dance med Clash och massa sånt där, och rock och acid skulle jag vilja säga liksom att det gör.
Mm, fan,
det är inte acid house, men liksom det går hela den, det går så långt.
Mm. Ja, jag kan inte riktigt min disco och liksom alla förgreningar.
Nej, inte jag heller. Alltså, jag har aldrig liksom jag hoppade aldrig på det.
Nej.
Alltså, jag hoppat på många grejer, men jag har hållit mig borta från det.
Ja, men det är tyck och smak. Jag tror att jag var mycket, eller vad man gillar helt enkelt. Jag var mycket hos Mika Snickars när jag gick i Södra Latin. När han öppnade upp där på Krukmakargatan. Och då var det en sån blandning. Alltså han hade allt. Och jag var också intresserad av allt. Det var techno. Det var mycket hiphop. Extremt mycket bra hiphop och sånt. Och sen var det extremt mycket bra disco. Och det var mycket så här elektro, så här dubbdisco och sånt där som man inte hade någon. Och man bara, wow, det här är hur grymt som helst. Så att det var en... Ja, jag gillar det där.
Mm.
Men samtidigt som jag gillar house, acid, techno, indie, disco, dubbdisco, rock, synt.
Och man vill bara blanda in allt.
Ja, nej, men inte jag... i samma låt.
Nej, men jag menar, det du snackade om tidigare, det här med i perioder. Jag
känner precis.
Helt igen det där. Man, så här, nu är man helt inne på men typ disco. Då, vill man ju, då blir man inspirerad av det. Då vill man ju göra sådana typer av grejer.
Ja, precis.
Och så kan det gå några månader eller år, eller oftast år kanske.
Ja.
Och så är man helt inne på techno igen. Och då låter det, gör man lite mer sånt. Alltså det, så är det bara.
Ja.
Det är ju så när man är musikälskare och gillar så jävla mycket olika grejer. Och är producent själv.
Ja.
Då blir det så.
Mm.
Jo, men jag gör ju ganska mycket musik för reklam och en del ljudläng också. Då kan det bli ganska abstrakt och så här, ibland. Men så att, jag vet inte, då blir det lite så här, när man gör egna grejer så du, eller ja, ibland är det ju väldigt, väldigt mycket låtar, men på något sätt så just nu så har det blivit remixer och samarbeten. Det är lite för att man har inte hur mycket energi som helst heller. Och då kan det vara skönt att arbeta med andra. Alltså som, lite som, på ett sätt som producent då. Alltså man gör ju ut låtarna. Mm. Men det kan vara intressant att arbeta med andra.
Men är det så, när Min stora sorg i samarbetet, är det mer som producent?
Hon har skrivit låtarna, men sen så blir det ju additional production. Kan man säga.
Okay.
Men hon har gjort... grunderna eller stämmorna och sången, och sen så har jag gjort proddat ut det i dialog med henne, och sen har jag gjort vissa tillägg och sen har jag gjort, men det är ju ur hennes ursprungsidé.
Just det, men det kommer släppas under hennes namn.
Ja, absolut, absolut.
All right.
Ja, nej, men det är hon som är artisten.
Ja, jag fattar.
Ja.
Men kokar det några liksom Your Highness-grejer också, eller? Så.
Alltså, nu efter det här så känner jag... Alltså, jag ska göra den här remixen efter det här. Efter jag är klar med samarbete. Eller den EP:n som blir. Då blir det ju...
Ja, du har notes med dig här.
Det, ja, jag hade notes. Nej, men Steven Shore, då ska jag göra... remix på dem. Sen så ska jag nog göra några egna grejer.
Right. Men du linar upp det ändå så här, jag gör det först och sen det och sen det. Ändå.
Ja, men det kan överlappa. Men, men det är ofta så att det är något reklamuppdrag som ligger.
Just det.
Så då är ju, så, och de liksom, man, saker och ting överlappar så där. Precis. Då får man, då gör jag ett sånt projekt och sen parallellt med.
Jag fattar.
Med, ja.
Mm. Men det är planering inblandat i alla fall. Eller du kan inte bara köra på känsla hela tiden.
Eftersom... Jo, alltså känsla ska man ha i studion. Men man måste planera. Nu ska det här bli klart. Eller? Mm. Alltså jag är väldigt van att jobba mot deadlines. Så ibland så får man bara koppla. Det är så här, man bara, okej, okay, kan du ha ett förslag klart i den här reklamfilmen imorgon?
Mm.
Man bara, oj. Det kan jag. Och så gör man det.
Mm.
Och sen så... Jobbar man mer fritt, då måste man så här, ja men vad är det jag vill göra med det här? Vad är det jag vill undersöka? Typ, jag kanske ska prova den här synten, eller hur låter den?
Mm.
Så att man liksom bryter det mönstret.
Men det är någon form av balans här mellan de här olika reklamjobben och ja. De andra liksom. Och så här.
Men
kan du liksom få, det kanske är så här, kan du hitta något i ett reklamjobb och sen ta med den grejen in i liksom ett
klubbigt? Ja, jag skulle säga att jag, i och med att, apropå det du snackade om att vara, ha en bredd, ha också bredd av intresse musikaliskt, att man kanske har lyssnat på en viss genre mycket, så vet man hur den ska låta.
Mm.
Man vet vad det är för syntar och så. Så att, och det kan ju vara... Det kan finnas en referenslåt till exempel. Så låter den på ett specifikt sätt. Och då blir det som att man drar in genom sitt eget filter. Man bara, okej, om jag skulle göra den här låten. Hur kommer den låta då? Och då handlar det om att... Då kan man bara säga, men jag kan göra den här bättre. Eller så här, de har gjort... Det här låter lite tunt. Eller någonting sånt. Bara, men, och så jobbar man. Så att allting... Jag tror att jag gör inte såna grejer. Jag har inte, det har blivit så att jag gör oftast grejer där folk har bra musiksmak.
Mm.
Eller där, jo, det får man ändå säga. Där man tycker att så här, ja, men det där, den där låten ni har som referenslåt, den är en rätt okej låt. Eller om jag tog bort den här lökiga sången så skulle det varit snyggt om man gjorde så här istället.
Mm.
Och då går det igenom ens äkta musikaliska filter. Liksom. Mm. Ens eget äkta musikaliska filter. Så jag kan aldrig släppa iväg någonting som är skit, känner jag.
Nej, bra.
Det ska man inte göra heller.
Nej.
Men under allt detta du pratar om, det finns ju, det känns som att du har en ganska liksom, tung så här, teoretisk grund. I och med att du nämnde Adolf Fredrik, Södra Latin, massa år på EMS.
Ja, just eller det.
Elektronmusik.
Ja, studion. Precis. Ja.
Så det känns som du har mycket, du har lärt dig mycket, alltså kan mer teori än gemene man inom den här branschen.
Ja, jag tror det är en blandning faktiskt. Mm. Alltså jag är ju Adolf Fredrik där och sen EMS. Det var bra att vara där. Dels för att lära sig lite elektroakustisk teorier om det. Alltså hur man kan göra saker och ting på ett annorlunda sätt utan att följa noter eller vanliga klanger eller ackord. Och jag måste säga att jag går väldigt mycket på gehör. Men sen sjunger jag ju också i kör, i en kammarkör. Så jag har återupptagit det där. Kör och vi sjunger allt från moderna grejer, nyskrivna grejer till väldigt klassiska saker. Så att jag tycker det är trevligt, men jag tycker att när jag gör grejer själv så vill jag inte binda upp det för mycket. Alltså beroende på min kunskap är väl inte så avancerad så att jag kan skriva liksom en symfoni, men jag kan ändå skapa den egentligen, alltså på ett sätt. Och så ibland så behöver jag, om när man gör popgrejer, då är det ju inte så många ackord att hålla reda på. Då är det snarare var du inte, eller som, hur kan du skapa någonting annat intressant. Men när det blir mer abstrakta grejer, då tycker jag att, då tycker jag har den där kunskapen, som, den där klassiska kunskapen som ligger liksom i bakhuvudet på ett sätt. Jag märker det nu, när man sjunger i kör, då måste man sjunga rätt. Och alltså, det handlar om tempo, frasering och sjunga rätt ton vid rätt tillfälle. Och jag märker att det där, jag tycker att ändå att jag har med mig det lite grann när jag gör grejer. När jag har gjort lite mer, jag gör, ibland gör jag mer konstmusik också faktiskt. Mm. Jag gjorde det nu för ett stort, stort klädmärke, men då fick jag möjlighet att samarbeta. Daniel Araya bjöd in mig och då gjorde jag, vi gjorde en ljudinstallation ihop. Jag gjorde musik för en koreograf, Fernando Melo, som är, sätter upp grejer på Göteborgsoperan och åker världen över och gör koreografier. Då gjorde jag mera orkestrala men ändå elektroniska grejer och så. Så att det, där skulle jag säga. Men jag vill, det får aldrig bli så att det blir att, så här, att man sitter där med, eller liksom ska vi sitta där med och tänka, men det här går ju inte. Utan jag går, där går jag mer på gehör. Liksom klang, mm. Klangmässighet skulle jag vilja säga.
Mm. Ja, men så, återigen bredd och liksom många järn i elden.
Ja.
Vi vet att du har kör på tisdagarna.
Ja, det stämmer.
För vi, sitter, vi brukar spela in på tisdagar.
Ja, men ja. Inte idag.
Nej, inte idag. Idag är torsdag.
Ja, så vi, det är perfekt.
Vi ruckade om i våra scheman.
Ja, men det glädjer mig.
Exakt. Men är det även liksom framträdanden med den kören?
Alltså, ja. Ja, vi framträdde nu senast på Nationalmuseum. Vi har framträtt vi har framträtt med specialskriven musik av Jonas Bolin på Prinsessan Estelles skulptur diplomering av en artist eller en skulptör som jag nu inte kommer ihåg namnet på.
Mm,
vi har gjort, vi har körat på Ghost, dödsmetallbandet Ghost, Deus in Absentia, som man, när de spelar den och så kommer de här körerna där, så ligger körerna kvar i slutet, så
okay.
Då är det vår kör.
Då rullar in pengar.
Ja, alltså det gjorde ju det. Så här live, det gjorde det faktiskt. Mm. Lite grann. När den första året eller något sånt där.
Mm.
Men ja, så att ja.
Mm. Coolt. Nej, men jag tycker spännande bakgrund. Ja. Ändå intressant tycker jag. Vilket spår ska vi ta? Jo, men vi kan ta Roller Boys spåret
ja.
Som du nämnde lite grann.
Ja, visst, gärna det.
Började som en klubb.
Började som en klubb på F12. Apropå disco, vi kände att ingen, det var norrmännen hade Lindström, Prins Thomas och Tarje liksom var på allas läppar över hela Europa. Och vi bara, men och Metro Area, ja, de hade ju släppt för ett tag sedan, men det var ändå så här, det var så mycket grejer och det var ingen som hade tagit den stafettpinnen i Stockholm. Och då fick vi möjlighet att göra en sommarklubb på F12. Och då, det var varje onsdag under hela den sommaren. Och där välde det in människor. Alltså de, så att då kunde man ju ha, då fick man en okej bokningsbudget. Eller liksom vi sa, men jag tror att det kommer komma mycket, vi tror att det kommer komma mycket folk om vi bokar de här. Och det gjorde det också. Liksom, vi hade en stadig. Det var väl liksom när folk går ut som mest av våra polare. Så man hade alltid 500 personer som kom, mer eller mindre. Och då hade vi ja, Prins Thomas, Lindström, Metro Area, Danny Wang, Uffi kom och spela också faktiskt. Det var ganska roligt. Och sen har det varit ja, det var mycket disco. Mark Seven har ju spelat, alltså svenska också. Och sen fortsatte vi på Kinateatern sommaren efter. Mm-hmm. Med massa andra akter, bland annat Fabrizio Mamarella och så. Och Paramida bokade vi också.
Var det Foyen där? Eller var...
Ja, det var Foyen.
Just det.
Det var också jävligt schysst. Och sen körde vi första daytime session med DJ Harvey på Trädgården. Första året de körde det. Och den sommaren körde vi väldigt mycket daytime session. Och det är ju Måns Eriksson som har Every Night Studios nu.
Right.
Som trycker, där han har ju bland annat gjort den här Rollerboys-kepsen.
Ja, du är ju liksom
du är hela branden.
Ja, det är klart.
Exakt.
Ja, men vi har ju, vi sen så drog vi igång labeln då. Jag pratade om Bogdan Irkuk där. Och då släppte vi Bogdan Irkuk, Ultra City, Discodromo, Mark E.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Mark 7 gjorde en remix på mig bland annat. Och Prins Thomas.
Och er själva också, eller? Släppte inte ni? Förrän?
Jo, det var jag och Elias då som gjorde. Vi gjorde musik, eller vi gjorde musik under namnet Ultra City.
Just det.
Men vi, Rollerboys och Rollerboys Recordings, det är ju jag och Måns.
Just det. Men, ja. Men du och Måns är också en DJ-duo då?
Absolut, absolut. Vi har dragit igång nu igen på Tranan.
Ja, just det.
För att vi, Tranan har ju varit en musikinstitution. Eftersom vi snackar Memory Lane här, så om man kommer ihåg festivalen Lollipop, så många av de som kom till Lollipop spelade ju även på Tranan, Chemical Brothers eller ja, alla möjliga. Alltså, och andra så här pop- och rocklegendarer har ju varit där. Och sen så har det där varit lite, så har det varit mest lokala förmågor som har spelat, och så kände Tranan att de ville göra lite mer roliga bokningar, och det har blivit en yngre publik. Mm. Det är också södra latinare på tredje året som jobbar där i baren och är väldigt glada och pigga, så att det känns som att Tranan har föryngrat sig och blivit så här, tagit musikstafettpinnen igen. När andra ställen, andra klubbar inte gör liksom, eller bokar, det är ju så här, ja men vi gillar inte, eller det är antingen vi bokar då vissa artister som vi vet att vissa gillar. Och vi gillar. Och de kanske man inte hade kunnat boka till Noi till exempel. För att de är för disco eller för eklektiska. Men jag menar disco, de menar elektronisk disco också. De hade kanske funkat där också. Men det passar bra att göra på Tranan. Passar bra att köra Rollerboys på Tranan.
Just det. Ja, jag tycker verkligen det känns som att det har kommit till en liten ny tändning på Tranan.
Jag måste gå dit. Det var väldigt länge sedan jag var där.
Ja, men jag tycker det radas upp trevliga bokningar.
Ja.
Faktiskt.
Jo, men även alltså, mer varierat. Hampus bokar också mer varierat. Alla möjliga svenska artister. Inte bara snubbar med diskoskägg och
nej, det har ju liksom dragits med den lilla stämpeln.
Ja, det blir ju så. Alltså, men det är ju så alla ställen. Ingen orkar med samma typ av DJs och samma typ av människor. Man måste ju ha förändringar. Alltså, man måste, om man är van vid att det alltid är trevlig stämning och det är olika stilar, då blir ju det ett bra, olika stilar inom ramen för bra stilar.
Visst.
Det objektiva, bra.
Ja, men det finns ju, alltså, jag vet inte, finns det något som heter breakbeat eller så här typ, alltså den fulaste så här Skrillex dubstepen möter liksom något så här UK new rave aktigt transit. Det måste ju finnas.
Det är klart det finns.
Det kan man, alla som jag känner, ingen av dem tycker det är bra, så där finns det konsensus kring. Alltså så här, det finns säkert bra sytrans. Men säg att sytrans möter Skrillex, möter så här bass och någon form av så här rap.
Ja.
Och så får du in någon så här Blümchen-remix på det.
Ge mig det.
Blümchen-remix. Blümchen-remixen skulle jag vilja. Där skulle jag för sig vilja spela.
Men det har gått hela varvet runt när du drar det så långt. Så då blir det ju kredit igen liksom, och bra.
Ja, exakt. Men, no- men det där var intressant. Men någon har ju gjort det där. Ja. Alltså någon sitter ju och gör det där. Alltså, nu,
en Psytrance remix på Blümchen, det känns i alla fall
givet. Jag vill ha, alltså, jag vill ha Günther remix på någons... På någon UK Psytrance-artist.
Ja, vi ska fråga honom när han kommer hit.
Och jag lovar att när det väl sker, för det är inte så jävla långsökt idag, så kommer alla att spela det. Ja. Alla de coolaste techno-DJsarna kommer spela det.
Ja, men,
eller?
Günther-remixen.
Nej, men fan, jag tycker
att... Günther-dubben.
Alltså, jag tycker jag har sett allt nu. Liksom.
Men alltså, du är ju techno. Jag känner ju igen, även om vi inte har varit tjenis sådär, men vi har varit på samma raves.
Jag är inte så jävla techno längre. Men
nej, absolut. Men för på 90-talet, då, tänker jag. Och det, nu är snart 2000-talet, 90-talet på något sätt. Men jag tänker på 90-talet som 90-talet. Och då är det så här, 2022, 2002, det är väldigt nära i tid. Ja. Men sen 93, det är ganska långt bort.
Ja, det är långt bort.
Ja. Men det är roligt nu för att nu finns det liksom en sån här ny progressiv så här old school 90-tals vurm. Och första, när jag hörde de första grejerna av det här, jag bara, det här är ganska, de flörtar med cheesy här alltså.
Ja, ja, ja.
För då tänker man så här positiva eller meat beat manifest, man tänker så här britter som är på någon så här halvsunkig klubb på Carnaby Street och så bara, yeah mate, it's like do, 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 do. My house is your house is your house is mine, bara, do, 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 do. Sådär, och nu är det liksom, det är väldigt mycket såhär didgeridoo-flirt på mycket av den här,
alltså jag tycker att
hipster
nu är det, jag håller med, alltså nu är det så här, anything goes nu. Alltså nu anything goes, jag såg ju att Adam Beyer och vem var det, Leighton Giordani och Green Velvet har remixat alltså Party All The Time, Eddie Murphys. Eller Sharam från Deep Dish gjorde den en house-version.
Ja.
Och nu har de remixat den. Och då är det så här, okej, okay, nu är det verkligen...
Jag har gått varvet runt.
Ja, men typ, det har snurrat runt 50 gånger och sen kommit tillbaka. För nu är det så här, okej, okay, det är inget fel med att remixa, alltså det är en bra låt. Det är inte, jag är ett stort Eddie Murphy-fan, jag menar inte så. Men det är så här, jag menar bara att så här, det kanske är... hade varit otänkbart för bara 10 år sedan.
Det hade du,
att
definitivt.
Du hade sett liksom typ Adam Beyer på ett sånt släpp.
Det hade du, ja, det tror jag absolut att du inte hade sett honom på.
Nej, precis. Och nu är
men
det
nu
så här,
det har blivit så covergrejen så här. Det blir techno-cover och sen så går det varvet runt.
Jag tror att, som sagt, anything goes. Ja. Alltså jag tror ingenting kan så här förvåna mig längre. Och, eller så här, det är inget fel med att göra så där. Nej. Eller det är bara så att det är kul att se utvecklingen i hur vad som är liksom acceptabelt för liksom de liksom för de kreddiga, eller de som verkligen är så här puritaner.
Ja.
Vad är liksom, du vet,
att de köper nog inte den, tror jag. Puritanerna.
Nej, men det är också så här, de har ju försvunnit för länge sedan från den liksom bubblan ändå. Ja. För det här är ju liksom för nya generationen, alltså du vet. Ja.
Men nya generationen är ju mer euro, det är så här eurogabber progressive house.
Jo, men den nya generationen som det här liksom är riktat till, de är ju uppvuxna med EDM. Liksom.
Ja,
så det är inga konstigheter att det liksom får vara hur hittigt eller catchigt som helst. Liksom.
Precis.
Den där, nu har inte jag hört den här.
Inte jag heller.
Nej, men den har inte släppts än.
Nej.
Den släpps nu.
Du fick white label vinyl.
Nej, men jag tror att den kommer släppas.
Det är dubbplaten.
Den kanske har släppts när det här avsnittet liksom sänds.
Ja, men jag ska lyssna.
Jag har något klipp på Instagram från någon spel. Men det är så här, okej, det här kommer ju typ spelas på radio liksom.
Mm.
Och det är ju jättekul. Jag tycker att det är skitkul att så här, helt plötsligt så är det en Adam Beyer remix typ på radio. Jag tycker att det är jätteroligt. Eller så här, det är ju fett.
Vi kan plocka fram klassiken What a Time to Be Alive.
Ja, det var exakt. Tack. Det var precis det som jag ville komma fram till med det här. Att det är ju skitkul.
Ja, det är rörigt och kul.
Men det är kul att se den liksom, hela den utvecklingen, vad det har blivit av techno då. Eller
men vad tycker du om det här, Johannes?
Vad jag tycker? Jag har inte hört låten.
Nej, men om det vi har pratat om som liksom hur det funkar idag.
Nej, jag tycker det är en del av evolutionen och det finns ju allt det andra också. Exakt. Alltså om man säger det som är nu kommersiellt, det som är stadium techno. Liksom. Mm. Där, det är ju dagens popmusik. Liksom.
Absolut.
Exakt.
Och det är ju skönt att popmusiken har blivit elektronisk.
Exakt.
Och att det inte är liksom mer rock. Förut var det ju rock och pop. Bara, har du hört Jarvis Cockers nya? Så här, jag bara, nej, det har jag inte. Eller, ja, men det var det enda folk i gemene man lyssnade på. Och så bara, house, ja, Technotronics eller Snap. Mm. Så här, man bara, det kommer jag åkte Finlandsbåten när jag var 18 år. Jag har gjort det en gång. Jag tror jag ska göra det igen. Och så snackade en tjej. Hon bara, vad lyssnar du på? Jag bara, house. Hon bara, vad är det? Jag bara, musikstilen house. Hon bara, den gruppen har jag aldrig hört. För så var det faktiskt.
Ja, 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 visst.
Och nu så tycker jag så här, nu finns det ju så här, ja, inom industritekno, inom allt så här, apropå så här, ja men bra, det finns ju bra dubstep, jag tyckte inte det först, men så här, börja, eller liksom allt med, det finns ju mycket som är väldigt bra, så det är ingen idé att förfasa sig över någonting, utan Nej. Det är ju mer så här, ja, vad kul att jag kan gå på det här, och nu kan jag gå på det här också.
Ja, och tycker man inte om det så behöver man ju inte lyssna på det.
Man behöver inte gå dit
heller. Nej, exakt.
Ja. Det är väl som med allt annat att
det har aldrig varit bättre nu. De som klagar är det för att de inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet eller det är inte gått, deras DJ-karriär inte går tillräckligt bra.
Men då, så är det. Ja. Alltså, det man kan, jag har sett många som har blivit som blir bittra liksom, ja, på att så här, vad fan, det var bättre förr eller det var annorlunda förr. Jag tycker inte om hela den här social media, TikTok eran. Nej. Men antingen så anpassar du dig och hittar din väg, ja, i det, eller så kommer du att försvinna och bara bli bitter.
Ja, exakt.
Det är liksom, det är bara så här ser det ut. Det är fakta. Antingen så spelar man spelet, ja, eller man behöver inte spela spelet, men man kan hitta sin väg, ja, i det. Eller så bara...
Det går ju alltid att göra sin, ja, grej.
Exakt. Oavsett hur obskyr musik man än sysslar med, så finns det ju så mycket möjligheter. För det finns ju en marknad för allt.
Men det finns ju en global marknad också.
Ja, för, men det är det jag menar.
Nischke, exakt. Ja, men jag fyller i. Jag förstår att...
Men det kommer väl trickla ner också. Alltså, som
trickle down economy.
Ja, vad fan. Om någon, det har vi sagt förut. Om någon börjar lyssna på så här, ja, men EDM på den tiden. Det är jättemånga nu, ja, som kommer därifrån. Ja. Som har grävt sig djupare.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Och lyssna på annat.
Liksom. Det är inkörsporten. Liksom. Ja. Där har vi snackat om. Kanske det här vi har snackat mest,
ja,
om,
exakt,
i podden. Stora. Vi behöver inte,
alla men det är väl, det sitter en ny gäst här som man får ändå,
ja, jag vet.
Ja. Får nämna saker jag har nämnt förut.
Ja, det är okay. Ja, men det är intressant. Alltså just vi är liksom, för oss som har varit med ett tag, så är det ju kul att se hela den här liksom, evolutionen.
Mm. Ja, men exakt. Jag måste bara ta oss tillbaka på något sorts spår här.
Ja.
Vi spårar ju snart igen. Det är lugnt.
Men, vart är vi på väg?
Ja, exakt. Är det någon skillnad i liksom sound, så här Roller Boys-soundet och Your Highness-soundet, om man tänker sig DJ-spelning kanske? Eller?
Det har väl varit det förut, skulle jag vilja säga, när jag kanske spelade, om jag spelade techno på någonstans. Mm. Då spelade jag ganska hårt. Eller så här Detroitigt och hårt. Detroitigt, Chicago och så. Och det är, Roller Boys är ju disco, rock disco, old school house och acid ungefär i stora drag. Mm. Och då jag har ju spelat mycket så här hårdare gigs eller stått och liksom hamrat på underbron eller spelat. Ja, så att det vill jag ändå säga. Men nu så är nu spelar jag spelar inte så mycket såna gigs för tillfället. Mm. För det är inte, jag tycker inte, eller jag vet, jag har inte så stort behov av det.
Nej.
Just nu. Då är det ju trevligt. Då det är roligare att spela då, så spela Rollerboys så. Och då har vi det soundet. Vi ska ner till Grekland och spela på en ö utanför Mykonos. På något flådigt ställe där. Och då har vi blivit ombedda att spela som typ DJ Harvey.
Okay.
Och det känner vi sig. Ja, det klarar vi. Det är precis vår linje.
Mm.
Ja. Och så har vi vår egen linje. Alltså Måns plockar ofta upp väldigt så här, mycket så här feta låtar som inte jag har någon aning om. Någon rockgubbe eller någon annan så här disco-person. Och jag kanske har lite andra rökare som är kanske någon så här pianohalsrökare eller någonting sånt där. Och så brukar alltid bli väldigt bra.
Coolt. Och apropå, vi sa merch, men det låter lite taskigt att kalla det merch. För det känns nästan liksom, merch känns som att det nästan alltid är fult liksom.
Ja.
Ni känns som ni ändå, hur kommer det liksom modet in? För det känns som ni har liksom genomarbetade, ja, grejer.
Ja, det är ju, det får man säga att Måns har ju sitt, det börjar med, det var så här, det började med att vi skulle ha en logga och då var det en väldigt basic logga. Sen skulle vi ha ett, sen fick vi möjlighet att göra en collab med Oslo Airlines, ett nagellack.
Okay.
De bjöd in olika DJs, DJ Chaos, DJ Fetish, mycket folk i Tyskland. Vi spelade mycket i Tyskland då. Det var också modevecka i Tyskland och vi åkte dit med jobbet båda, alltså vi olika jobb, men vi var alltid där. Och sen blev det att vi spelade ännu mer. Så vi spelade ofta där. Och då blev vi inbjudna att göra ett nagellack. Och då skulle vi ha en logga och då blev det Saint Rollo, kukgubben kallar man också för, men det är Saint Rollo. Det är en acid smiley pirate,
ja,
typ.
Ja,
jag glömde det. Något, strunt samma. Men då, och sen så bara, ja men, sen så hade Monster Polare som tog till, som la in det här Bones. Jag tog fram den här gubben med en illustratör, eller en tjej som jag satt på samma kontor som jag, och så tog Måns det och lyfte in den i den här Rollerboys Bones-grejen. Sen får man ju säga att Måns är den hjärnan bakom de flesta av våra t-shirts och kepsar och så. Och han gör ju det också till dagligt. Så att det är väl därför att det är en konsekvent form. Sen började vi ofta tidigt göra t-shirtar och sen sålde dem på Woodward-butiken i Berlin och ingen annanstans. Sen gav vi bara bort dem så man kunde inte köpa dem.
Right.
Och det var alltid bra. Så att då var det vissa, det var andra DJs som gick runt dem.
Mm.
Eller DJs flickvänner eller tjej som var DJ och deras killar gick runt och lånade dem. Vice versa, så att säga. Men nu lät det som lät det knasigt, men i alla fall
nej då.
Men formen, vi är ganska noga med formen. Vi vill att det ska se stökigt ut. There ska be something wrong with that guy. det ska vara lite den känslan. Men ändå vara konsekvent och snyggt. Så man kan ju kalla det merch, men det är väl, vi har ju också en form för skivbolaget och så, som vi har haft. Så att det finns en tanke att det ska hänga ihop. Sen så finns det alltid massa roliga skojgrejer man gör ändå. Mm. Men vi har gjort t-shirtet nu för varje release. Eller för varje gästartist. Varje DJ
på Tranan, som kommer till Tranan. Just det, jag såg det. Ja.
Ja. Och det är ett enkelt sätt att göra ett minne och sen att det är någonting kul.
Mm. Ja, fan vad fett. Se till om ni har något plagg över att låta ut till någon av våra patrons som supportar den här podden.
Det ska vi nog kunna ha.
Ja. Och det hade varit kul.
Just nu så tror jag att vi har nog inga rena. Vi måste nog när vi kör nästa dropp. Då ska jag komma ihåg det. Självklart ska jag göra det.
För det är hardcore dansmusik fans.
Ja, exakt.
Ja, det fattar jag. Tänker jag. Nej, men kul att höra. En grej tänkte jag på.
Ja.
Det finns i så här komikervärlden, så finns det något som heter så här, någon är en comedians comedian.
Ja.
Så här, någon som alla internt jättemycket ser upp till.
Ja.
Min känsla är att du är lite liksom sån i så här producentsfären. Det
är nog att ta i, tror jag.
Är det så?
Ja, eller jag kan inte svara på det i alla fall.
Nej.
Jag vet att du är en hel del folk som tycker jag är duktig producent och sådär, men det är väl, Sverige är ju landet med extremt mycket. Det är ju en extremt stor musikexport. Alltså, det är en viktig intäktskälla för vårt välfärdssamhälle, alltså musikexporten, kan man säga.
Men det känns ändå som att du och kanske ni som Rollerboys, jag vet inte, att det finns ett stort kontaktnät.
När det gäller disco-scenen så får man väl säga det ändå. Mm. Det har vi.
För det känns också som, ja, men det känns som att ni har, ja, men sagt, som jag sa, många kontaktvägar internationellt. Men ändå på ett sätt verkar ganska småskaligt här i Stockholm. Liksom.
Alltså vi har ju varit ute och spelat mera förut. Mm. Nu har Måns två barn och jag sitter mycket i studion. Och då är det klart, man behöver ju spela för att komma ut och spela. Man måste hålla igång det där.
Jag menar småskaligt också som positivt på något sätt.
Ja, men det är positivt. Mm. Absolut. Men i kontaktnätet hänger också ihop med att vi har varit ute en del här och där. och spelat Tokyo, ja, New York och Ryssland också faktiskt, och Belarus. Ja, nu kan vi ju inte åka till Ryssland längre och inte Belarus heller. Det är hemskt, för att de människorna som gillar disco där gillar ju inte Putin och det. Men ja, vi behöver inte gå in på det. Men det var väldigt roligt att åka dit och spela. Långt innan de här dagens situation uppstod.
Exakt. Jag har inte reflekterat så mycket över liksom, den ryska dansmusiken. Jag känner inte till så många artister heller.
Det är väl ganska stor, ja, tror jag. Eller de har ju, jag vet att...
De har en stor klubbscen där.
Ja, det har de absolut. Jag har också varit många gånger.
Men har de kapat internationella bokningar helt?
Nej, alltså det beror på... Jag tror inte att det är så många som... Alltså, ibland, det har ju dykt upp... Alltså, sen allt det här liksom bröts ut så har det ju vissa... Det är folk som åker dit och spelar.
Ja, det var ju något drev där i början, minns jag.
Ja, det var det.
En festival.
Ja, precis. Men det var i början. Men sen har jag sett liksom ändå att folk, vissa åker dit. Och sen så blir de ju liksom utängda av andra DJs.
Ja.
Som är totalt...
Jag tycker jag skulle absolut... Jag tror jag aldrig... Om det inte blir en... Om det inte är så att det blir en förändring av samhället. Mm. Det ryska samhället. För nu är det ju... De har ju annekterat, alltså det är ju som att man skulle, ja, det är som Sverige när Sverige stöttade Nazityskland ungefär. Mm. Det är lite samma sak.
Men det är ju liksom, vissa åker ju dit och spelar ändå. Jag vet att många, eller inte många, men jag har sett en del så här, sydafrikanska DJs som åker dit och spelar. För de har ju ganska bra relationer med Ryssland.
Det är så.
Så det är, och för dem är det liksom inga... Eller vad jag förstår i alla fall, att det är inga konstigheter för dem att åka till Ryssland och spela.
Nej.
De skiter ju. Det är bara, men det är just another city att åka dit och spela. Skitsamma att de håller på att kriga mot sin granne. Utan så här, vi åker dit och spelar och hämtar pengar. Liksom. Mm. Och det är ingen som... Jag har inte sett något drev mot dem.
Inte i Sydafrika, tror jag.
Nej, jag vet. Nej. Alltså, jag har sett det. Liksom, att så här, vi åker dit och spelar.
Jo, men det är massa länder som har så här intressanta bilaterala relationer som liksom trumfar...
Ja, exakt. Och det är inga problem med visum eller du vet sådana där. Alltså, jag vet för lite om det här, men jag har sett det bara. Men sen har jag också sett, det var någon, nu kommer jag inte ihåg vad han heter ens, det var någon italiensk DJ som skulle åka dit och spela för några månader sedan, eller var ett halvår eller vad det var. Och det var ju inte så populärt.
Nej.
Så då blev han liksom så här, du vet, det var någon annan DJ som
bara... Du bokade dem av honom på alla...
Nej, jag tror att han åkte dit och lirade, men jag tror att det var någon annan DJ som bara, ej, vad fan, du kan ju inte åka till Ryssland, vad fan är det? Och bara hängde ut honom och bara, ej, vad fan är det här, du vet, så här.
Ja, men det tycker jag är helt okej att han har gjort, för att det är ändå, om man låtsas som att det är normala relationer, så subventionerar man ju Putins krig, liksom. Om man låtsas som att det är... Alltså, det är ju det minsta man kan göra. Alltså, att inte åka dit, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Det är huvudlöst att göra det. Ja.
Finns det några nordkoreanska DJs?
Oh, måste du göra.
Ja.
Alltså, det här var intressant. Mm. Jag är ju liksom... Ska jag avslöja hur många böcker jag har läst om Nordkorea?
Ja, avslöja.
Alltså, det är ju minst 15.
Och hur många YouTube-dokumentärer har du sett?
Nej, inte så många YouTube-dokumentärer, men jag har ju sett alla dokumentärer som är...
Inside Pyongyang.
Alltså, jag har ju sett typ alla dokumentärer som har kommit de senaste 10 åren, som ändå är alltså producerade.
Ja, men jag har sett de där som har varit välproducerade.
Ja, jag hade en period i mitt liv för typ 10 år sedan där jag var så här, alltså det här är ju det sjukaste. Ja. Alltså jag är helt fascinerad av Nordkorea. Helt. Jag var. Ja. Inte så mycket längre. Men dyker det upp någon ny dokumentär så kollar jag på det direkt.
Ja.
Men det är ju, jag tror inte det finns så många nordkoreanska DJs.
Nej, för forskare.
Alltså det skulle vara intressant om det var så här, du vet.
De kanske har världens bästa klubb där. De alltså, säger det säkert själva.
Alltså att så här, det finns en underground techno-movement i Pyongyang.
Ja, det vore något alltså.
Jag tror inte det. Det skulle inte förbå... Alltså, fan, jag har svårt att se det. Men ingen skulle göra mig lyckligare än om det faktiskt var så.
Men så Illuminati, the 1% of the richest, som liksom har sina... Som har sina... Doomsday Shelters på Nya Zeeland liksom. De kanske åker till Pyongyang på helgen bara för att det är så crazy, eller åker in i berget där han Kim Il-jung föddes och typ där är det en stor hangar och där spelar liksom världsliten techno.
Just det. Ja, fan.
I deras silos liksom.
Nordkorea är spännande.
Ja, det är det ju faktiskt.
Ja, det är ett sjukt. Det är sjukt.
Man pratar om det med någon sorts så här
fascination.
Ja, men exakt.
Skräckblandad.
Alltså, så här var det. Jag var ju nära på att åka dit.
Oj, oj, oj.
Ja, jag vet. Jag ångrar mig så jävla hårt att jag inte gjorde det. För jag bodde i Shanghai för typ 10 år sedan.
Ja.
Och så spelade jag bandy med massa andra svenskar och finnar och skandinaver. Ja. Och så var det en kille som var, han var från, jag glömde bort vad han heter, skitsamma. Han, en skåning. Han var så här jävligt hurtig, så här idrottssnubbe liksom. Men så han hade bott i Shanghai typ 10 år och jobbade där. Men, men varje år, jag vet inte om de har det längre, så anordnade de ett så här internationellt maraton i Pyongyang.
Mm.
Ett lopp liksom. Och i samband med det så åker, det är liksom, det är en arrangerad resa liksom. Att du åker dit,
man ska ju springa. Jag ska springa Berlin halvmaraton nu på söndag.
Är det sant?
Ja, då så. Men fortsätt.
Nej, men då var det så här att man och då kan man få visum liksom för att springa det här loppet, och då är man där i typ, vad är det? Jag kommer inte ihåg, 3 eller 4 dagar, 3-4 nätter.
Mm.
Man springer det här loppet och så är det så här guidade turer, och så får man gå ut på restauranger och du vet så här. Alltså, du får inte gå runt själv, det får man ju aldrig göra som turist. Nej. Men med deras liksom folk. Och han var bara så här, men fan, haka på liksom. Och så bara kollade jag, gick in på sidan, kollade jag, bara övervägde, jag bara fan, jag kommer inte ihåg vad det kostar, men det var jävligt dyrt. Och så bara så här, nej, alltså jag vet, nej, så skippade jag det. Alltså, jag ångrar det så jävla hårt nu. Alltså det var 4 dagar.
Nordkorea finns kvar.
Jag vet, men jag tror att det är ännu svårare nu att göra såna där grejer efter covid, och sen har de liksom, du vet, sanktioner och internationella relationer. Och jag ångrar det, fan, det hade varit kul att se.
Ja.
Men å andra sidan så har jag ju folk som har varit där och så här, du får ju typ, de visar ju det de vill visa. Du kan ju inte bara glida ut själv, för det
då råkar du illa ut.
Då kan du råka illa ut.
Du kan ju fråga amerikanen där.
Ja, exakt, precis. Oj. Men exakt.
Du kan ju fråga vart du ska gå och klubba någonstans.
Ja, absolut.
Men det är väl på hotellet. Alltså, i de här dokumentärerna så blir de ju fulla och sjunger karaoke. Det är
exakt,
så roligt
exakt,
det blir liksom.
Exakt. Det hade varit jävligt kul.
Men det var sjukt, den här danska dokumentären. Han som nästlade sig in i, alltså, vilken. Det var ohyggligt spännande alltså.
Men han, den där spanjoren, han har ju varit med i andra dokumentärer också.
Vadå, hisspitchar det här? Jag vill inte höra allt, men vad
men det var ju någon dansk...
Det var en dansk arbetslös kock, tror jag. Eller han var sjukskriven. Och han bara, vad ska jag göra med min tid? Jag går med i Nordkoreanska föreningen för att vara undercover här.
Ah, just
för att avslöja deras vapenhandel och allt. Han åkte runt och bara, du var stark man. Han hade på sig den här spanjoren hade någon sån här scanner också. När han för att scanna för avlyssningsutrustning eller något sånt där. Han bara, så gjorde en utslag. Han bara, det måste vara för din bilnyckel. För han tänkte, den här killen kan ju inte ha. Och då hade han ju på sig den här inspelningsutrustningen liksom. Den är ju jävligt spännande.
Ja, den gick ju på SVT för något år sedan.
Den är sjuk.
Okej.
Jag kommer inte ihåg vad den hette, men...
Nej, de ska bygga vapenfabriker i Afrika, allt
möjligt. Alltså det var...
Okay. De bara, ni kan bara säga att ni ska bygga en medicinfabrik. Så bara, byborna här, vi flyttar på dem och... Nej, det var absurt.
Ja, jävligt flummigt. Ja. Men spännande. Skitsamma. Det har varit bra urspårning här nu, jag gillar det. Jag går alltid igång när Nordkorea kommer in.
Ja, jag får väl...
Släng en ballistisk missil på elden så kör vi igång.
Ja, exakt. Men du fick en komplimang av vår förra gäst, måste jag bara säga också. Marie Dösen var här.
Du döden. Likewise, hon är väldigt duktig.
Mm. Ja, men hon beskrev dig ändå som en, apropå så här, comedian, DJ, alltså som ändå, någon som ändå lämnar plats och liksom, jag vet inte, vad ska man säga, mentorskap.
Ja, men vi kanske, började ju spela ihop när hon började spela, så körde vi lite sommarklubb på Brillo, och vi har spelat lite ihop hit och dit. Sådär. Men hon har ju utvecklat sitt sound, så jag tycker det är väldigt bra. Hon spelar ju så här shuffligt och den typen av techno, mitt emellan techno och någon form av shuffly house och det där.
Mm.
Hon har bra driv. Man behöver ha bra driv när man spelar liksom.
Men är det liksom, är det någonting som du gör för jämnan, eller är det liksom enstaka bekantskaper?
Nej, det är bara enstaka bekantskaper ska jag säga.
Mm.
Nej, men det är som man själv plockar upp. När jag började göra techno, då gjorde jag det med det med Liberg, Benny Liberg då. Han hade ju studio ihop med en annan kompis. Och då hade de hade allting. Och då kostade den billigaste dattbandspelaren 10 000. Så liksom hur man... Det är klart att folk, vissa andra var duktiga på att samla på sig en 303 här och det där. Och de synterna var ju överkomliga då. Men ändå samla på sig, ha sequencer, ha en mixer, ha en datt, ha en sampler och allt det där. Så att man var ju beroende av att man fick gå med någon till en just studio. Det. Sen kom ju sen blev det ju datorn. Så nu har ju alla möjlighet. Så nu är det lite upp till var och en.
Ja, men jag tycker det är fint. Ja. Man möter ju ändå det återkommande i scenen. Alltså den sortens liksom... Mentor låter högtravande. Men vad fan. Ja. Den grejen i alla fall. Men du nämnde, vi kan i alla fall göra en liten studiodykning.
Ja.
Tänker jag bara. För du jobbar så här analogt och digitalt har jag förstått. Liksom, ja. Båda världarna.
Ja.
Liksom.
Ja, det gör jag.
Hur ser liksom, ja, vad ska man säga?
Setupen ut.
Ja, bra. Där börjar vi.
Ja, det är ju lite varierande. Jag brukar låna in syntar av Daniel Araya ibland. Han har ju väldigt många syntar. Så han bara, ja men du kan låna dem här ett tag. Men jag har, för tillfället har jag SV101, Soxbox, Mofo, JX3P, Nordlead 2, Rack, jag sa SV101, 707, en Volca Beats, och sen har jag lite mer grejer också. Men det är ungefär det. Och sen så... Ja, sen har jag gjort... sen hade jag ett tag hade jag Leipzig, vad är den heter nu? Ja, sen går jag också till EMS och då använder jag bucklan där eller Surgeon och så.
Jag är lite av ett frågetecken.
Ja. Samma här. Ja, men det är modulsuntar. Ja. Klassiska modulsuntar. Det är också väldigt bra att kunna använda dem. Vi behöver inte gå in i historien om modulsyntarna där, för att då blir det ju ytterligare ett spår.
Det blir ett
avsnitt. Men nu när jag jobbar, när jag gör uppdrag så där, då gör jag ganska mycket grejer i burken. Och då använder jag väldigt mycket Arturias syntar faktiskt.
De är jävligt bra.
Ja, de är sjukt bra faktiskt.
Låter jävligt och nu har de, crisp.
Om man köper, som man bör göra, hela paketet. Alltså då har man har så mycket mer syntar. Man har så mycket syntar som man... Man behöver inte så mycket syntar.
Nej, alltså så är det ju. Alltså man har ju, det är ju det. Grejen är att man vill ju alltid testa nya. Eller så här, man sitter och jobbar med någon annan och bara, åh den där! Och sen så bara, det där har jag lärt mig genom åren. Att så här, du spelar ingen roll hur många pluggar du köper eller laddar ner eller vad fan, vad man än gör. Du kommer ändå gå tillbaka till de typ 2, 3,
som du
4
gillar.
Som du gillar. Ja. Som du har skruvat fram dina egna ljud. Ja. Och du vet så här...
Jag... Så ni är signifikanta för ditt sound också.
Exakt, exakt. Så nu är så här, jag är uppe och tillbaka på typ så här, ja men 3-4 stycken. Och jag har inte ens installerat fler.
Nej.
För att jag så här, jag vet att jag inte kommer använda dem.
Nej.
Jag använder typ 2. Men nu häromdagen så köpte jag en ny. Bara för att,
vilken då?
Astra heter den. Och den liksom kommer med splice.
Mm. Ja, det känner jag till.
Jag uppgraderade mitt splice. För det är så här, man kan inte köpa den synten. Den finns bara där. Du liksom subscribar på den.
Ja,
vilket är lite fult. Men jag så här, jag testar.
För han, smart.
Jag gör musik med en polare från Holland.
Ja.
Och vi har ett projekt tillsammans. Och han använder den jättemycket.
Ja.
Så till slut var det bara så här. Jag måste ha den för att vi ska kunna skicka projekt fram och tillbaka.
Ja, visst.
Men det som är kul med den är ju att om man är lite lat, som jag kan vara ibland. Att på splice så kan man ju ladda ner liksom ljud därifrån. Alltså patchar. Alltså det kommer ju nya hela tiden.
Ja, det kommer nya patchar hela tiden.
Ja, inte hela tiden, men det finns ett sjukt jävla bibliotek med patchar till den här synten.
Det är ju bra.
Och det här är en helt ny värld för mig. Ja. Så du vet, jag har inte ens lyssnat på dem som följde med synten. För jag har bara så här varit där och bara... Och det är så feta ljud.
Ja.
Man får ju såklart ratta och hålla på själv. Men det är så här... Det tycker jag var rätt nice, att man bara säger, men nu är jag trött på de här. Sen efter ett tag så kan man ju alla synta när man vet, så får man börja ratta och hålla på själv.
Ja, men när det gäller den digitala världen så tycker jag att plugin-världen, då är det ju en av de bra grejerna är ju så här, men jag vill ha ett sånt här sound. Och så går man igenom 300 presets, så bara, där var det.
Exakt.
Om man inte vet exakt att det skulle vara en solid bass, eller om man vet hur man ska leta upp det, så bara, det där var bra. Och så kan man utgå från det. Jag menar, det finns ju presets på hårdvarusyntan också. De som har minne. Men nu har jag arbetat mest i burken, men faktum är att de flesta grejer som jag släpper på vinyl har jag använt min Octatrack som sequencer. Förutom liksom lite andra sequencer som har funnits i syntarna, men det är just så här, apropå begränsningar, så den är ju väldigt enkel. Och då blir det ganska syntigt, och när man gör så här, eller så här 16-delar eller 8-delar, och jag gillar 16-dels sequencers på trummaskiner och på allting. Jag är inte så mycket för de här blinkande plattorna.
All right.
Så att säga.
Ja, fan vad spännande. Men jag antar att det är en stor skillnad i... Ja, men...
I sound.
Nej, men nu pratar jag utifrån att jag inte vet någonting om. Men så här, nej, men det är vilken synt som helst, hårdvara, mjukvara, du vet, det finns rattar som gör olika saker. Ja. Det känns som att så här, det finns olika nivåer. Alltså, det känns som att du ändå, om du har så mycket teori i botten, ändå vet exakt tekniskt hur varje grej funkar. Medan jag tänker att många bara går på måfå och så här chansar lite, och så låter det på olika sätt om man lär sig.
Jag går ju helt på måfå. Jag vet ju vad de gör, men oftast på måfå.
Men det är några parametrar man gillar. Cutoffen, envelopen. Jag håller inte på att skicka massa sub-oscillator. Alltså, om det inte är en hårdvarusynt så bara sub-oscillator. Ja, jag drar på den. Utan jag går på ganska enkla grejer som jag förändrar över tid sådär, som jag gillar. Ja, det är och sen en kombination också av reverb, chorus, delay och sådana saker, och lager och sådana. Men jag tror att man har haft en del enkla syntar sådär, Roland-syntar, då lär man sig signalvägen. Man förstår lite grann, man förstår lite bättre vad de gör, så att man inte liksom drar man, det är en klassisk grej när man börjar spela in grejer, man kör allting live, det är ju det att man drar för mycket på, man bara wow, så börjar man jamma, och det är ju bra, men sen när man lyssnar på inspelningen bara nej, varför gick du så här högt med den här, nu blev det så här, nu låter det fult, det lät bra då. Det är som så här, gitarristen bara solar sönder sin grej. Och då lär man sig lite så här, precis dit kan jag gå med kartoffeln, eller lite så här, innan det går tillbaka så här, ner. Sen får man editera allt man spelar in. Jag brukar göra sessions då när jag spelar live. Då håller jag på så här, wow, det här låter bra. Och sen så gör jag en inspelning, helst bara max upp till 30 minuter kanske, en grundläggning. Då kör jag några tagningar med de olika grejerna. Så det händer någonting på den synten, så håller jag på att pilla på det. Och sen så händer det någonting med det andra. Och så pillar jag med det. Och sen så får man börja redigera eller editera upp det. Ta de bästa bitarna. Och så får man överdubba det sen med någonting.
Right.
Och då är det en ganska bra struktur.
Ja, fan vad spännande.
Men det är ju bra med det är bra att ha jam sessions också. För att man hittar massa saker som man inte skulle hittat annars. Det är den stora skillnaden. Mellan att jobba i burken. För i burken tänker man så här, jag vill uppnå det här ljudet. Jag har inte jobbat med plug-in modulsyntsystem. Det finns ju sådana, och jag tror säkert att det skulle kunna vara lika bra. Men jag har inte gjort det. Den stora skillnaden är att det händer oväntade saker. Man kommer in i någon trans, man kommer in i något annat kreativt där man jobbar intuitivt, och då kan man hitta saker som man inte hade gjort, där man säger, nu ska jag göra det här och den ska göra det där och jag tar det där ljudet och så. Man har mycket mer kontroll. Och det kan man också på en del techno nu, som är den här hårda Berghain-technon, den är ganska kontrollerad, den är ganska ren, den är inte så skitig liksom.
Den är superkontrollerad.
Ja. och det är lite för att folk jobbar väldigt mycket in the box, skulle jag vilja säga. Tror jag, det är min teori.
Jag tror att jag håller med din teori. Ja. Jag tror att du har rätt. Men också jag tänkte säga det för att avsluta det där.
Ja.
Det blir ju mer, jag håller med om att nu har jag inte alls jobbat så där. Men jag köper hela konceptet. Att det blir mer kreativt kanske, och framförallt upplagt för mer roliga happy accidents.
Ja.
Att man liksom såhär, man råkar typ komma åt någonting och bara, åh! Och sen, du vet, de där grejerna.
Det händer ju ofta.
Ja, jag vet.
Eller det händer ju ofta att det var just någon sån där grej som man sen kunde loopa upp eller
ja,
någonting.
Ja, precis, precis.
Ja, eller det... något som blir dist, alltså grejer och dista grejer. Ska man dista något så det kommer jag ihåg, apropå Jesper Dahlbäck, jag sa såhär, ja, bara ett sånt där jävla mackebord, alltså. Han bara, ja, men du vet, anledningen till att det lät så hårt på första drumcode som var att Adams mackebord, den där, om det var en om det var att den bara självkomprimerade på något sätt, det soundet. Jag bara, just det, så är det, ja. Utan, men det är just det, man distar det utanför datorn och sen tar man in det i datorn. Liksom, då har du det soundet. Och du kan sitta med, du kan ju sitta med en massa distar in i datorn. Om det inte är ett mixstadie eller där du vill jobba med ett individuellt ljud. Men jag brukar inte, ja, jag vet inte vad jag kanske gör, men det är inte samma känsla i alla fall. När man gainar upp något i mixen så bara låter det jävligt skumt och bra.
Ja, jag så älskar de där gamla, de första drumcode-släppen.
Ja, alltså. De är ju feta.
Jag är uppvuxen med det.
Ja, men det är jag också.
Den
jag har, teknor. Jag har typ alla upp till Gitano Paris och därefter några också, tror jag.
Spännande.
Ja.
Apropå drumcode och Adam Beyer och
ja, visst.
Party All The Time-remixer.
Ja, fan fett. Jätte...
Mycket nöje.
Rolig insyn, Johannes.
Ja.
Är det något du vill förmedla som inte vi har varit inne på?
Vilka oscillatorer som avgör bäst sinuston. Mm. Nej, det är ett skämt. Det är ett internt skämt som vi brukar köra. När Daniel är min polare då, han är ju syntprofessor.
Men han har varit här. Ja. Man kan lyssna på det avsnittet.
Ja, du ska ju göra det förstås. Ja, han var ju studioingenjör på EMS. Och så ibland när jag var så trött, då gick jag bara ut och så här snackade skit. Och då kom jag på att det fanns en sinuston-festival i Krakow. Så här. Och då, en sinuston, det är ju som laser, det är ju bara en ton, så de kan ju inte skilja sig. Men då var det så här, idén var att folk åkte dit, så lyssnade de på olika så här tongeneratorer. Så bara, lyssna på den här. Mm, den är liten här, man, som vin liksom.
Typ alltså, jag är...
Och du bara, nej, jag har inte varit på den. Har du varit på den? Så blir det liksom stående skämt. Liksom. Det är lite taskigt om folk tror att det är något som...
Ja. Alltså, finns den här festivalen?
Nej, den finns inte.
Den finns inte?
Nej, det. Men det vi återkom. Vi var så trött. Och så gick man ut i fikarummet och så bara, har du varit på... Var du på Sinuston-festivalen i Krakow?
Alltså, jag trodde ju att den faktiskt fanns på riktigt.
Just det.
Ja,
ja, men det känns naturligt på något sätt.
Alltså, den...
Den borde ju finnas.
Nej, jag trodde att den fanns. Alltså, du har ju lurat mig nu. Jag trodde att den fanns. Det var därför jag garvade så mycket, precis. Men varför har ingen skapat den?
Vad är den smalaste festivalen som
Nej,
finns?
Men det är alltså...
Norrbergfestivalen.
Ja, måste det finnas smalare än det?
Nej, det måste ju finnas smalare.
Ja,
alltså, Field Record, alltså...
Jag gillar det.
Jag tror en festival för vaxrullar. Alltså det som innan rullbander, när de spelade in folkmusik, antropologi på vaxrulle.
Mm.
Alltså via telefonlinjen. Så då hade de till exempel en sån här dalkulla som stod och kulade då i telefonluren ner till Sveriges Radio eller var de spelade in någonstans. Och det är då inspelat på vaxrullen. En sån festival, den tror jag är ganska obskyr faktiskt.
Kul att det ska vara en festival också.
Det måste vara. Det ska vara festival.
Ska seminarier och det ska vara liksom flera scener.
Man ska koppla på seminarier och festival. Exakt. På allt möjligt.
Panelsamtal.
Ja, panelfestivalen.
Vad spännande. Ni får mejla in era smalaste festivaler. Så tar vi upp dem vid tillfälle. All right. Är det något så här... vi har pratat så mycket. Vad är aktuellt? Liksom? Vad är aktuellt?
Ja, det kommer ju... Vi ska väl göra mer grejer med Rollerboys på Tranan. Det kommer... Ja, det kommer remixer också... och samarbete med Min Stora Sorg, och där är några andra artister också som har gjort en låt med henne. Det kommer, sen kommer det väl, ja, sen kommer det mer.
Mm.
Helt enkelt.
Man får in och följa Your Highness på Instagram, eller? Vart vill du ha dem?
Det finns ju en länk till SoundCloud där, det är väl bäst att gå till Instagram. Your Highness ISS.
Mm. Vi länkar,
jag länkar till båda också i show notes. Ja. Både
ISS är ju, ja, men SoundCloud är ju bra. Exakt. Jag ska uppdatera SoundCloud snart. Mm.
Du ska göra det inför det här, måste du göra det.
Så det ska jag göra.
Så folk kan klicka sig vidare.
Det är, på det. Faktiskt, det ska jag göra. Jag har inte lagt upp alla spår från Eurotroyt där.
De fanns på Spotify.
Mm. Exakt.
Ja. 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 Nej, men uppdatera om du vill.
Det ska jag göra. Ja. Nej, men det är bra.
Ja, tack så fan, Johannes. Det har varit en rolig resa.
Ja, tack själv.
Det var verkligen superkul att du ville komma hit.
Ja, tack för att ni bjöd in mig. Det var sannolikt trevligt att prata. Allting musik. På musikspektrat.
Mm. Det är alltid kul att snacka musiknörderi och Nordkorea. Ja. Det är första gången vi nämner Nordkorea i den här podden.
Kanske inte sista.
Nej, det hoppas jag inte.
Jag är superlycklig. Vi måste ju skriva, det i show notes, alltså i liksom,
de att, borde ju ha ett syntposium i Nordkorea.
Just det.
Det vill jag åka på. Ja.
Det vill jag också åka på.
De har säkert världens bästa. Av allt. Det är väl deras grejer, tror jag.
Förmodligen. Ja, skitsamma. Vi ses och hörs nästa vecka.
Yes.
Ja.
Ciao, ciao.
Hej då.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.